Welcome to the podcast, Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.
Välkommen till Svenska Evangeliska Alliansens podd, Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand.
Och jag heter Olof Edsinger.
Vi har ju inte spelat in en podcast på ett tag nu, kanske innan nyår, men det har hänt väldigt mycket ändå i vårt arbete här på SIA. Hur har du tillbringat det första årets månad, Olof?
Ja, men jag har varit mycket på resande fot. Jag var på en ganska stor teologikonferens i Finland redan i början av januari. Sen har jag varit på diverse predikohelger och bibelskolor och andra talaruppdrag. Så att det har varit ganska mycket faktiskt. Du då?
Jag har främst engagerat mig i den stora manifestationen mot antisemitism som vi var med och arrangerade här i Stockholm den 27 januari. Det är ju den stora dagen till förintelsens åminnelse. Det är ju
precis
en stor internationell och viktig åminnelsedag då vi får tänka tillbaka på förintelsen och allt det hemska som skedde under andra världskriget med förintandet och utrotningen av över 6 miljoner judar och många andra minoriteter, och även dra lärdom av detta hemska och att inte upprepa just det fasansfulla som skedde. Lyssna till vittnen som tyvärr dör bort med åldern, och men också lyssna till överlevandes ättlingar. Så det var en stor och viktig manifestation som vi fick vara med och arrangera i på Norrmalmstorg i Stockholm. Det började som ett initiativ av ett antal liksom privatpersoner, kristna privatpersoner som såg ett stort behov av att i synnerhet efter Hamas fasansfulla attack den 7 oktober och hur detta firades på svenska gator och torg, att det välkomnades och att antisemitism och antisemitiska brott ökade i Sverige, och därför såg ett behov av att ge uttryck av att vi är många fler som står tillsammans med den svenska judiska befolkningen. Så det var väldigt fint att kunna vara med och stå tillsammans med politiker från alla riksdagens partier. Vi hade ju skickat in iväg inbjudningar till alla partier, men tyvärr så på grund av det sena planeringen, godkännandet från demonstrationstillståndet från polisen fick vi ganska så sent, och därför kunde vi inte så tidigt gå ut med inbjudningar. Så tyvärr kunde inte Centern och Liberalerna inte skicka några representanter. Det var inte för att de inte ville, utan de hade inte möjlighet att skicka just någon där. Men annars var det deltagare från alla partier, och jag från SIA, Hans Weichbrott från Svenska kyrkan och en judisk företrädare, Reika Farman, var med.
Ja, men det känns verkligen fint att vi kunde få stå med i det. Och det är klart, det här med polistillstånd har ju också att göra med säkerhetsläget. Det är ju tyvärr också en del av bilden. Och på SIA har vi ju generellt inte liksom gått in och tagit ställning i de teologiska frågorna kring Israel och sådär. Det finns ju också bland evangelikala lite olika synsätt. Men vi jobbar ju mycket med mänskliga rättigheter och de frågorna kopplade till både religionsfrihet och annat. Och det känns väldigt gott och självklart att få backa upp en sån här manifestation i dessa tider inte minst. Men som sagt, förintelsens minnesdag är ju värd att uppmärksamma varje år.
Ja, men visst. Och det som du sa just inledningsvis, det är ju i alla fall om man tittar internationellt då, och bland evangeliska kristna, så finns ju olika övertygelser när det gäller den moderna staten Israel och dess relation till liksom Bibelns profetior och Bibelns texter och så. Vi har medlemmar i SIA som ser ett tydligt mönster där, med andra som kanske är lite mer ambivalenta kring detta. Men vi står ändå gemensamt för att det judiska folket som en helhet har haft en särskild roll i Guds frälsningshistoria. Som jag sa i mitt tal så var det genom det judiska folket som Gud gav det skrivna ordet, skriften. Men också det ordet som blev kött, att Jesus från Nasaret, juden Jesus från Nasaret. Och detta är också väldigt viktigt att påpeka, att han föddes in i en specifik kontext, i en specifik miljö, specifik tid i historien, på en specifik plats. Och det är det judiska folket som Jesus, Gud inkarnerad, blev en del av. Och
Ja,
detta,
verkligen, det går inte att förneka.
och det, och om man läser Romarbrevet så ser man ju också att Gud har inte gett upp om det judiska folket. När det dock gäller den moderna staten Israel och de olika regeringarnas politik, i synnerhet när det gäller territorialpolitik och hur man ska förstå det, det är en annan fråga, och där kan man ha väldigt stora synpunkter, och kraftiga synpunkter på när det gäller gasoperationer, kriget mot Hamas och allting sånt, och hur det ska bäst hanteras. Och vi står givetvis för våra kristna syskons rättigheter i Västbanken och på Gaza, om att de ska värnas och att ge humanitärt stöd till alla lidande och så. Men som sagt, den här manifestationen var ju främst, det var inte menat att ta ställning till Israels politik, utan det var att visa stöd för den judiska befolkningen i Sverige. Och det är både som du sa, polistillståndet var väldigt viktigt, och det är ju främst för säkerheten. Det var ju en grupp, kanske 5-6 personer från Nordiska motståndsrörelsen, som stod på andra sidan gatan och skanderade. Och det, såklart, det kan uppfattas obehagligt. Samtidigt så är de i en väldigt tydlig minoritet. Samtidigt så ser vi också att mycket av den stora antisemitismen i Sverige, den urskuldas snarare och ursäktas av väldigt mycket i det här populära uttryckssättet, att det är minoriteter som är kritiska mot en majoritet. Man betraktar judar som representanter för Israels politik, och man ursäktar hat och hot mot judar för vad Israel gör. Och det är ju ett gissel i vår samhällsdebatt, att man relativiserar brott mot judar på det här
Nej,
sättet.
men visst, och det har ju kommit ett hat upp till ytan som jag tror ändå är lite wake-up call för många av oss. Och där finns det ju väldigt mycket att ta i, och det här har egentligen uppmärksammats under ganska lång tid, men nu är det så uppenbart uppe vid ytan. Och bara för att vara tydlig med det också, det är ju självklart så att Israel har rätt att försvara sig. Jag menar, det Hamas gjorde var ju en krigsförklaring, och ingen stat skulle bara, så att säga, se på stillatigande inför en sån sak. Så att, men precis som du säger, vi kan inte gå in och som allians ta ställning till alla politiska val, men att en självständig stat har rätt att försvara sig, så långt kan vi i alla fall gå. Och det gäller självklart också staten Israel.
Ja, visst.
Men det kan ju vara en liten brygga in också på annat som diskuteras, just det här med minoriteter och majoriteter. Det är ju någonstans en stor del av det som kretsar kring det vi kallar för woke-rörelsen, och både identitetspolitik och annat där de
Det
här
har ju blivit
sakerna.
lite grann som en vår tids nya väckelserörelse och religion, som
Ja, men precis.
har man fångar in genom att placera in världen i en konflikt mellan överordnade och underordnade. Sådana som du och jag, som vita män, vita heterosexuella män, betraktas ju som överordnade, och de som tillhör så kallade offeridentiteter. Det kan vara hbtq-personer, svarta, muslimer, kvinnor, placeras in i så kallade offeridentiteter och är underordnade. Och här pågår det ju en diskussion där transfrågan är en mycket stor del av just detta större samtalsämne när det gäller överordnade och underordnade. Och det är ju en sån fråga som ganska så snart kommer att beslutas om i Sveriges riksdag när det gäller just frågan om juridiskt kön. Tidigare har det ju varit en, har man ju liksom haft en ganska onyanserad bild av att självupplevd könsidentitet ska bejakas och bekräftas av den medicinska eller liksom sjukvården utan att tänka på just konsekvenserna. Men nu har det ju kommit en rad olika vittnesmål inifrån sjukvården och bland de som ångrar sig, ångrar så kallad detransitionering. Och visar på de stora konsekvenserna av just detta. Och det har blivit lite grann av en medicinsk skandal. Och nu ska man såklart diskutera om det här med juridiskt kön ska kunna vara ett mellanläge kring detta.
Ja, men precis. Om vi är rätt underrättade så är det så att i 21 mars ska presenteras ett förslag då från utskottet. Och bara det är ju unikt då att det här inte blir en regeringsfråga gemensamt så, utan ett utskottsinitiativ. Och
Just det.
17 april i kammaren. Och man har ju modifierat det här förslaget så att det är ju absolut bättre än det ursprungliga som var katastrofalt rent ut sagt. Men även det här är ju väldigt kontroversiellt och bara för att lite grann zooma ut så tänker jag att det kan vara bra att titta lite grann på helhetsbilden här. Alltså vi har ju då en diagnos som kallas för könsdysfori som ja, tidigare var en handfull personer, kanske ett dussintal i hela riket i den yngre delen av befolkningen i alla fall, fram till för ungefär ett decennium sedan. Och sen där kring 2013-14 så tog det fart på allvar och blev ju som man kan kalla en slags ja, epidemi av ungdomar som definierar sig som trans. Det finns alltid anledning att vara uppmärksam på sådana trender och från hbtq-rörelsen har man ju väldigt ensidigt förklarat det här med att nu äntligen kan människor vara de egentligen är och komma ut liksom, för att det finns så att säga, en slags social acceptans för det. Men det är ju absolut inte hela bilden. För det är ju också så här att tittar man på transsexualism historiskt så har ju det här varit ett fenomen som man har känt till i, ja, i princip alla tider. Och man har haft siffror kanske på att det är någon på 10 000 bland biologiska män och kanske egentligen ännu färre bland biologiska kvinnor. En på 30 000 har varit en ganska vanlig siffra. Alla siffror är förstås omdiskuterade, men det är i alla fall den storleksordningen. Och det här är då personer där man har sett i hela uppväxten, kanske från 2, 3, 4 års åldern, att det här är barn då som agerar annorlunda än andra av samma biologiska kön. Och diagnoskriterierna för det här har ju handlat mycket om hur omgivningen faktiskt uppfattar de här personerna. Men det som är så påtagligt nu då, det är ju dels att det är en helt annan symptombild. Alltså de här personerna som ofta kommer ut som trans kanske i 13, 14, 15, 16 års åldern, de har ju inte alls visat några sådana tecken som barn. Och det är en stark överrepresentation av tjejer. Om det var 2 av 3 som var biologiska män tidigare är det kanske 80% nu som är biologiska flickor. Och dessutom då med väldigt många fall där det finns andra, kanske flera andra psykiatriska diagnoser. Så att det är ju inte bara någon slags fördomsfullhet och än mindre transfobi bara som gör att man kan ha orsakat att skynda långsamt här. Det finns väldigt mycket fakta som pekar på att det här är egentligen något helt annat än klassisk transsexualism. Och jag tror ju personligen att fenomenet transsexualism fortfarande existerar, men det är ju en klar minoritet av de som så att säga kallar sig eller identifierar sig som trans. Så vår oro och mångas oro kring det här lagförslaget är att om man börjar göra det möjligt att ändra det juridiska könet så riskerar det att väldigt tidigt då, riskerar det att cementera en identitet. Det är ganska självklart att är man 16 år och har en fas där man har någon form av könsdysfori eller i alla fall ja, konstig relation till sin kropp och dessutom kanske sliter med autism eller ångest eller liknande. Om man då så ska börja ändra i sitt pass och juridiken så ja, blir det ännu mycket svårare att minst ta sig ur den där fasen om det faktiskt visar sig sen att den var tillfällig. Så att, det här är ju helt och hållet både en medicinsk fråga förstås, men också en omsorgsfråga om barnen. Så där tänker jag att det är väldigt olyckligt med det här utskottsinitiativet helt enkelt.
Precis, det var ju så om jag minns rätt så var det ju ett antal av regeringspartierna som gick till val för att juridiskt kön ska, att möjligheten att välja juridiskt kön ska kunna introduceras under mandatperioden. Men på grund av att Kristdemokraterna och även underlaget, Sverigedemokraterna, är kritiska till detta så rundar Moderaterna och Liberalerna sina samarbetspartier i riksdagen och gör ett utskottsinitiativ av detta. Men man behöver ju lyssna in just kritiken både från KD och SD i att man behöver skynda långsamt i den här frågan. Man har inte utrett det tillräckligt och nu är till och med ett antal från den andra politiska sidan har svängt i frågan. Socialdemokraternas riksdagsledamot Annika Strandhäll, tidigare minister i S-regeringen och även ordförande för S-kvinnorna, har ändrat uppfattning och är väldigt kritisk nu till införandet av att man ska kunna välja juridiskt kön. Agnes Wold, välkänd debattör och professor i klinisk bakteriologi har ju skrivit i Expressen att principen att man kan bestämma sitt kön själv strider mot vetenskap och erfarenhet. Könet kodas av kromosomer som finns i varje cell i kroppen. Att ett fåtal personer upplever att de har ett annat kön än vad biologin säger kan inte ändra vetenskapliga fakta. Så det man vill göra med, och detta är ju en viktig poäng som hon gör här, att det man vill göra med möjligheten att kunna ändra juridiskt kön är att man säger att det biologiska inte spelar någon roll, eller i alla fall inte spelar så mycket roll alls. Och vi vet att lagstiftningen är ju, den är ju normativ i sin egenskap, att den tvingar sig på en viss uppfattning, tvingar på uppfattningen om att det vi ska sätta på säkerhetsbältena, vi ska stanna vid rött ljus, vi ska betala tv-licens och alla de här sakerna som skulle kunna tänkas som en sorts, som i alla fall ganska så vardagliga. Men om det blir vardagligt att tala om möjligheten att ändra sitt juridiska kön så blir det ju svårare, eller rättare sagt det är lättare att ta steget att man även ska genomföra de här oåterkalleliga kirurgiska ingreppen den dag då man är myndig eller att man har möjlighet att göra det. Och
Ja, men
även,
precis. Och
ja, och du nämnde ju tidigare att det har skett en stor ökning av unga som ifrågasätter sin könsidentitet. Sveriges kvinnoorganisationer, som är också en av de som är kritiska till en sån här förändrad lagstiftning, påpekar ju att den har under de senaste 10 åren har antalet unga med könsdysfori ökat med 1500%. Och att just de flesta är flickor och finns i gruppen som lider av autism, ADHD och anorexi och så vidare. Så
det är ju så
det blir
här att
många problem.
man genom det här tar ju ställning egentligen för en ideologisk syn på kön. Alltså trans, jag brukar skilja mellan trans som diagnos och trans som ideologi. Och trans som ideologi, det är ju just det här förståelsen av kön som någonting metafysiskt. Agnes Wold knyter ju an till den biologiska självklarheten att könet kodas av inte minst då kromosomer och hormoner. Som sen styr mycket annat, också våra beteenden för den delen. Och det här har ju varit en stor debatt förstås inom feminismen, där man skiljer mellan då essentialism och konstruktivism. Och de flesta feminister idag kallar sig för konstruktivister och tänker då att könet, och särskilt det här med könsroller och liknande, ges kulturella konstruktioner. Men nu då med så säger man egentligen att könet är ju, det är bara det att det är metafysiskt, det är helt oberoende av alla biologiska faktorer. Och det är ganska intressant för att jag skrev en bok för några år sedan som heter När minoriteten tar majoriteten som gisslan. dels berör transfrågan, men egentligen ännu mer queer-ideologin och den normkritiska pedagogiken. Queer är någonting egentligen. Där talar man ju om kön, det som flytande. Det som flytande. Så att det är också intressant att vi har ett antal helt oförenliga ideologier. Trans säger att könet är metafysiskt. Queer säger att könet är flytande. Feminismen säger delvis är kulturellt. Klassisk gayrörelse talar om att man är born this way och talar om någonting som är givet från och jag menar att jag har rätt samtidigt. Det är egentligen tre, fyra oförenliga ideologier. Och här ska då staten ta ställning för transideologin i sitt sätt att hantera det juridiska könet. Och det menar jag är också helt orimligt. Och det finns en orsak till att det är två regeringar tidigare som faktiskt har inte så att säga förmått presentera ett förslag. Och det har ju inte bara med att man är oeniga att göra, det har ju att göra med att man har det här är ett pågående forskningsprojekt. Fenomenet är så pass nytt och man har inte haft tillräckligt goda underlag. Och det är ju ett av många goda skäl till att helt enkelt ha is i magen och vänta in lite mer fakta i målet. För att ett sånt här stort och anmärkningsvärt fenomen som man inte har tillräckligt forskningsunderlag, då bör man nog också avstå från lagstiftning helt enkelt.
Det är ungefär som att lagen skulle ta ställning till huruvida en viss syn på nattvarden skulle vara den rätta, eller ett visst om barndop eller bekännelsetroende dop skulle vara den rätta tillämpningen
Ja, just det. Vad är det ontologiskt
av
som
kyrkans
sker i
lära.
nattvarden?
Precis, och för på det här sättet så går ju staten in på det metafysiska området som blir väldigt problematiskt när det gäller synen på kön. Hur ska man hantera just de människor i samhället som inte vill bekänna den här nya läran om att kön är en social konstruktion eller att kön är något flytande eller kön är någonting som är oberoende av biologin som ju nu ligger i tangentens riktning med det här lagförslaget eller var det kommer ifrån. Även bekännelserna alltså säger att man är född i fel kropp förutsätter ju nästan en gnostisk uppenbarelse eller insikt om att ja, men jag vet att jag är född i fel kropp och att vi har haft preexisterande själar, ungefär det som mormonerna i viss del tror på, att innan vi fick våra fysiska kroppar så fanns vi som kroppslösa själar.
Ja, precis.
Så
Nej, och jag menar,
det finns ju
det
många
får ju också
saker
väldigt
som
praktiska
väver in här.
konsekvenser. Men i Norge har vi flera exempel då på biologiska män som har omregistrerat sig som kvinnor för att kunna komma in på universitetsutbildningar där man vill kvotera in kvinnor. Och där de ju sen då kan registrera om sig när de väl har kommit in på utbildningen eller i alla fall slutfört den. Och vi har diskussioner i Storbritannien kring kvinnofängelser där sexualförbrytare har bytt kön och liknande. Och det är därför inte minst som feministrörelsen har reagerat så hårt på det här. För att det är klart att det här är många av den rörelsens hjärtefrågor som hotas. Och där är det uppfriskande att en sån som Annika Strandhäll faktiskt har satt ner foten då från sitt håll. Även om hon ju uppenbarligen väcker irritation i sitt eget parti.
Precis, och det blir ju intressant att se hur riksdagen väljer att ta ställning kring detta. Och som du säger, det finns så många andra praktiska saker som man behöver ta ställning till. Hur påverkas till exempel den könsuppdelade statistiken? Du var inne på kvinnors trygghet i fängelser och häkten, omklädningsrum och andra könsuppdelade utrymmen. Där tänker jag att det är ingenting som hindrar. Det är liksom, man behöver inte lag för att privata badhus ska kunna bygga vissa omklädningsrum till exempel som riktade till en viss grupp människor. Så det finns många saker här som det finns en övertro kring hur att lagen ska lösa det allt det hela när många av de här sakerna som den här gruppen människor efterfrågar egentligen ska kunna lösas på praktiska sätt utan att ta till lagstiftningsmedel.
Nej, men verkligen, och det är ju lite grann som vi var inne på här i början med identitetspolitik och annat, att det som i väldigt hög grad påverkar frågan, det är just att det här är en minoritet som ju är utsatt. Jag menar, det här är ju en väldigt tragisk upplevelse att inte känna sig hemma i sin egen kropp. Och då är det lätt att man tar det minoritetsperspektivet och låter det, så att säga, trumfa över alla invändningar. Men det är ju i längden att göra också de här personerna en otjänst. För om vi ser att det här inte i längden hjälper på det sätt som man utlovar, då har man faktiskt bitit sig själv i svansen. Så vi hoppas att våra politiker kommer till sans och vett också den här gången i sitt hanterande av frågan.
Ja, det finns såklart många, många fler saker att kunna diskutera kring den här frågan om en ny lag om att kunna självbestämma sitt juridiska kön och varför det är behäftat med så många frågetecken och problem när det gäller att göra en lag om självidentifikation och allt vad det innebär. Men såklart vi hoppas att majoriteten i utskottet ska lyssna till den minoritet av politiker och partier som nu yrkat på en ny remissrunda. Och vi kommer såklart att, säkert att, vi kommer säkert att återkomma till den här frågan i ett senare avsnitt. Men nu tackar vi idag för oss i podden Second Opinion.
Yes.
Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.